Maja Lundström heter jag och jag har med mig Kristoffer Holm i studion för att börja med att hälsa dig stort välkommen, Kristoffer.
Tack så mycket.
Mm. Hur känns det att vara här?
Cool.
Ja. Du blev riktigt exalterad också när du hade fått skriva den här texten på förhand som vi alltid ber om. Så sa du att först hade man skrivit en riktigt kort liten text och sen plötsligt var den flera sidor lång.
Jo, det brukar jag väl göra i misstag alltid nu och då, skriva för långa texter. Men här tänkte jag faktiskt göra det lätt och bara sätta en halv sida med lite punkter. Men det blev lite mer.
Nej, för du har gjort mycket tycker jag. Alltså, du är då doktorand i historia vid Åbo Akademi. Du är förlagsredaktör för ett bokförlag som du också är delägare i. Manusförfattare, skribent. Alltså, du har gjort väldigt mycket.
Stämmer, och det har kanske bara blivit så brukar jag säga. Men visst hänger allt ihop och allt handlar om ett stort intresse för samhälle, människor, historia från början. Men sen har det ena fött det andra och det har handlat om tur att jag har fått vissa projekt som har varit jätteintressanta och gett mig massor. Men visst, nu jobbar jag också målmedvetet för det som jag gillar.
Mm. Kan du berätta för lyssnarna något av de här projekten som har varit extra sådär wow, att jag fick göra det här, att det här har verkligen varit en stor sak för dig?
Det första och stora, jag har alltid skrivit, jag jobbade som journalist tidigare. Sen började jag skriva lite facklitteratur, historiker och så här, men första stora överraskningen var kanske när jag fick skriva manus till en teaterpjäs, för det var nu helt obekant. Och det var faktiskt jättelärorikt också, men jag kan ju ärligt säga att jag kunde ju inte när jag började med det. Men tack vare teamet där och alla som hjälpte mig så blev det ju helt bra till slut. Så det var kanske första så här stora wow och oj känslan. Men sen har nog de stora projekten varit dokumentärfilm som jag jobbat med, fått skriva manus men också varit med på inspelningar, sköta administration, hela liksom projektet vid sidan av producenten och det har faktiskt varit delvis jättehäftigt att jobba med dem men också få se genomslaget som det här film kan ha.
Mm. Jag tycker det är också spännande teman du har valt. Du har pratat om med till exempel med veteraner kring hur de har upplevt krig och annat. Så varifrån kommer det intresse att titta på just Finlands historia?
Det kommer väl att historieintresse överlag, jag är nog intresserad av mer än Finlands historia, men det som jag brinner mest för är just människors berättelser och då kommer det lokala fram, det som vi kan relatera till, det som är viktigt i vårt eget liv och har varit viktigt kanske också i tidigare generationers liv. Och veteraner, visst, det är ju den kanske största händelsen i Finlands 1900-tals historia, andra världskriget, vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget och jag menar de känslorna som finns kring det, men också att det var tabu så länge man inte kunde prata om det. Och det är ju faktiskt så att det är egentligen min generation som är den första, säg 30-40 år bakåt, som man har kunnat prata om det här, samtidigt som det har varit i sista stund för veteranerna eftersom de snart alla är borta.
Mm. Mycket intressant, vi kommer titta närmare på det här senare och det är ju inte bara det som klart du har forskat i, du har haft mycket andra intressanta projekt också. Men jag tänkte vi börja lite med varifrån du kommer, för du är ju inte Åbobo från början. Du har bott i Åbo så är du 16 år.
Ja, så blir det väl snabbt räknat.
Ja, länge, kom hit för studier då.
Ja.
Mm. Men du är från Hangö från början. Vad betyder Hangö för dig idag?
Hangö är nog fortfarande jätteviktigt och hela regionen. Jag jobbar en hel del i Västnyland med olika projekt, men det här förstås är nu Åbo, min nya hemstad. Jag har bott ungefär lika länge i Hangö och Åbo alltså. Jag känner mig kanske inte som den här typiska sommarhangöbon, fritidsboende, för det här. Mina kopplingar är väl starkare vill jag påstå, samtidigt som jag nu inte är dit så jättemycket heller varje sommar, utan regelbundet året om, men Hangö är nog... Jag vet inte, jag tror att det är jättebra att ha det här perspektivet att bo i en i alla fall bra mycket större stad, även om Åbo inte är någon jättestor stad, men också komma från en liten stad. Mm. Och få de perspektiven för perspektiv är jättebra också på det sättet.
Mm, perspektiv är alltid viktigt att ha. Och där tänker jag också att vi kommer in på det här med historia. Att historia ger ju en lite perspektiv. Du skrev också här på förhand att du är väldigt tacksam för din barndom och att dina föräldrar har gett dig en väldigt bra grund att stå på. Till exempel att ni har fått se mycket olika typer av människor. Ni har rest runt i Europa en del. Det låter ju åtminstone väldigt härligt att ha möjlighet att göra sådana saker.
Absolut, det är jag jättetacksam för. Och inte bara det att få resa utan också en kanske... Jag menar, jag har aldrig styrt så åt något visst håll. Visst har jag blivit inspirerad av mina föräldrar, men de har aldrig krävt någonting av mig och önskat vad jag ska jobba med. börja studera eller så där, så det är kanske delvis den öppenheten, friheten. Men sen just då sommarresor som vi gjorde när jag var liten ute i Europa, jag tror att där väcktes mycket av mitt samhällsintresse. Inte kan jag säga att jag som 50-åring kanske tog in så jättemycket impulser från andra kulturer, men åtminstone tror jag att en grund finns där att vara intresserad av andra människor, och där lärde jag mig också hur olika samhällen ser ut, även om det bara var vårt Europa, men i alla fall olika länder och kulturer.
Mm. Men kanske det har påverkat mer än du tror, man kanske inte alltid är medveten om sådana saker som formas i den åldern.
Det är just det jag tror nog att det har påverkat mer, men det är jättesvårt att sätta fingret på, men jag är nog säker på att där kom kanske både historieintresse och människosamhällsintresse, där startade.
Mm. Resor brukar ju ge perspektiv också på saker, men vad tänker du, var det något speciellt land som du minns så där som barn, att wow, det här blev jag så imponerad av, eller?
Nu var det väl där också historia som jag intresserar mig för. Visst, ganska klassiskt så här tonårspojke tänkte jag säga att krigshistoria var intressant. Mm. Säg nu Frankrike, Tyskland, Normandie, Frankrike med den här landstigningen under då andra världskriget. Sånt fascinerar jag mig för, men visst också äldre historia. Antiken, Rom förstås, jag tror att det är fler än jag och kanske också de inte helt jätteinbitna historieintresserade så fascinerar sig för Rom. Så många olika sorters historia nog, men just sådana här platser där man så att här har hänt någonting, man ser det fortfarande och det är liksom helt annorlunda än vad vi har i Finland.
Mm. Ja, har du någon plats i Finland där man kan, tycker du, se historien väldigt tydligt som du själv har besökt? Kanske inte på samma sätt då som Normandie då till exempel, men är det någonting du kommer att tänka på så här spontant?
Nu har vi, men kanske inte en liksom enskild stad och så, utan det finns ju, eller en enskild plats, men nu har vi ju mycket både det här, men kanske mer så här bortgömt. Återigen tänker jag förstås på min hemstad Hange, där vi har mycket just krigsminnen, men också äldre bak i historien som man kanske inte ser i första hand, men som man börjar det här gräva i, så förstår man att här har faktiskt hänt någonting som har haft betydelse. Mm.
Du nämnde också här att många tonårspojkar är intresserade av just krigshistoria specifikt. Det känns som att det är en sån här stereotyp eller en fördom det här med att killar gillar krigshistoria. Varför är det så?
Ja, jag vet inte. Man tycker väl att oj, det här är lite häftigt, samtidigt som det ju är... Jag kan vara lite allergisk för det idag, alltså, för det är ju... Krig gör ju inte mycket annat än skapar sorg och det här förstör både samhällen och människor och familjer och så vidare. Så det är ju inte mycket coolt över krig, inte. Men visst, krig påverkar ju samhällen, länder jättemycket. Och visst, det kan föda nya positiva saker också. Men det skedde en stor utveckling under andra världskriget på en massa tekniska fronter. Samhällena utvecklades och återuppbyggnaden, ser vi bara vad den gjorde för Finland. Alltså, inte säger jag att det är så att tack vare andra världskriget är vi där vi är idag. Men det här, det förenade folket och gjorde att vi kunde komma dit som vi är idag på många sätt. Både välfärdssamhälle och så vidare. Mm. Fast vi nu då kanske lever i nya tider, men mycket av det som Finland byggde upp så är kanske tack vare, om vi nu sen kallar det SISU eller vad vi gör, men visst finns det en grund där också att krig förenar samtidigt som det splittrar.
Mm, så är det ju. Det är också intressant tycker jag med historia att vi vet ju inte vad som annars skulle ha hänt riktigt. Vi har bara det här som hände och vi vet nu varför det blev som det blev, men vi vet ju inte på något sätt alternativet.
Det stämmer, och det är någonting som jag faktiskt själv har varit intresserad av. Det kallas ju kontrafaktisk historia, what if history på engelska. Man är ganska, åtminstone då inom det akademiska, inom vetenskapen som jag nu själv ändå har en fot i, så det här, där är man ju ganska allergisk för det här, för att det finns ju inte något belägg för det, vi kan inte veta. Och vad hjälper det att fundera att hur skulle det ha gått om vi nu tar liksom extrema exempel, någon diktator aldrig skulle ha fötts, om ett just då med krig om ett annat land skulle ha vunnit, var ska vi vara idag? Det är ganska intressant att fundera på det, och jag tror också att vi kan lära oss en del av det. Men sen igen så då handlar det ju bara om åsikter och vad vi tror, vi har inga källor att gå på.
Nej, vi kan ju bara gissa där egentligen och spekulera. Jag tänker just med Finlands krig till exempel, så har man ju kanske gissat ganska mycket och på något sätt också kanske rättfärdiga vissa saker på det sättet. Man tänker att om inte vi skulle ha gjort så här så skulle det ha blivit så här. Eller håller du med?
Ja, och Finland har ju nog kämpat med sitt förflutna, alltså vi såg ju oss själva och ser nog fortfarande idag. Vi kan bara jämföra med hur vi jämför oss med Ukraina nu till exempel. Vi är de som blev angripna, vi var de oskyldiga, det mindre landet, på alla sätt liksom the underdog. Men inte var det ju riktigt bara så, inte, utan visst, Finland tvingades till dåliga beslut kanske och måste mer eller mindre alliera sig med Tyskland och sånt här som vi inte har riktigt kunnat behandla processen under många år. Och nej, inte gjorde vi alltså bra heller inom landet, men krigstid, det är förståeligt. Mm. Och ja.
Det är svårt att göra allt rätt på något sätt under krigstid, speciellt, och just det var ju en väldigt svår situation för Finland, men det kan vara svårt att prata om det här. Det kan vara svårt kanske att erkänna att kanske inte vi gjorde allting perfekt.
Självklart, och jag menar, där tror jag också att man behöver komma vidare efter ett krig. Svårt att säga när vi lever ändå i ett samhälle som inte har upplevt krig på jättelänge. Men jag tror man måste liksom lämna vissa saker bakom sig. Mm. Och visst, samtidigt som det är jätteviktigt att behandla saker, särskilt på en personlig nivå. Man måste behandla trauman och så vidare. Och inte bara sopa det under mattan, men som en nation så tror jag att vi måste glömma vissa saker för att komma vidare. För annars blir vi där och ältar det och har ingen chans att faktiskt komma till något bättre.
Intressant sagt av en historiker.
Ja, jag försöker tänka på olika plan.
Ja, för du är ju intresserad av mycket som sagt, men och du, vad heter det, berätta också här att när du började studera så blev det ju då historia du valde, men det var också många andra saker du ska kunna valt. Vad var det som gjorde att det just blev då historia av allt som är intressant här i världen?
Ja, det skulle kunna bli något annat nog säkert också, alltså, men nog något samhällsinriktat i så fall, liksom sociologi eller något sånt här, men historia känns som att det är ju en grym klyscha att allt är historia, gårdagen är historia, men det stämmer ju faktiskt. Mm. Och det beror lite på hur man, jag tror att historia också ibland har ett lite dåligt, eller kanske inte ett dåligt rykte, men folk tycker att det är att se på 1600-talet liksom, och det är bara gammalt. Vad vi ser framåt, liksom, samhället utvecklas, det är en ständig utveckling. Varför behöver vi historia? Men för mig är liksom historia inte heller att lära sig av det förflutna kanske i första hand, utan att förstå hur vi har kommit hit vi är idag, där vi är idag. Och det kan handla om våra personliga liv, det kan handla om vårt land, det kan handla om vår familj, vad som helst. Och det tror jag att det är viktigt att fundera på för att förstå sig själv och för att förstå andra människor.
Mm. No, absolut. Är det någon specifik tidsperiod som du själv har fastnat extra mycket för när det gäller just vad som har intresserat dig eller vad som under studierna kanske var en sån här aha-upplevelse att jaha, det här var varför det här hände då till exempel?
Jo, säkert en massa. Jag kommer inte på något på rak arm nu, men därför just så är jag intresserad av det som man till och med kallar samtidshistoria och särskilt då 1900-talet, för 1900-talet är ju av förekommen orsak det som fortfarande påverkar oss mest. Men visst går det längre bakåt. Sen tror jag att jag skulle ha ett helt annat perspektiv om jag skulle komma från ett annat land. För Finland har en kort historia på det sättet. Vi är en ung nation. Här finns inte liksom så mycket långt bakåt som kanske påverkar oss så starkt. Fast visst, jag menar, nu kan vi gå flera hundra år bakåt i tiden, absolut. Och särskilt i en stad som Åbo som ändå är Finlands äldsta. Mm. Men det här det är ju nog 1900-talet och kanske särskilt då tiden från och med andra världskriget som påverkar oss mest. Mm.
Helt naturligt med tanke på som du säger. Det är det som har hänt senast så att säga och allt är historia. Vi har snackat lite om vem du är, varifrån du kommer och nu ska jag vilja gå in på intressanta grejer du har varit med om. För någonting som jag åtminstone som journalist blev väldigt så här imponerad av var när du berätta om hur din journalistkarriär egentligen starta. 3 dagar in som journalist så hände det någonting väldigt stort för dig på jobbet.
Ja, det var väl nog lite av ett elddop för att använda ett klyschigt ord, men det här det är egentligen bara råka säga att jag kom fram till att under studietiden att jag skulle kunna söka till tidningen Västra Nyland som sommarvikarie. Fick jobbet, jättespännande, kul, samtidigt som jo, visst jag kunde skriva, jo, visst jag var intresserad, men inte kunde jag någonting om journalistik och inte hade jag studerat det bara som biämne, masskommunikation. Men no, där satt jag, började skriva mina första artiklar om Martaföreningar och någon som hade cyklat med en banancykel till Västnyland. Konstiga grejer.
Sådant som man nu gör ofta i början som ny journalist. Man kanske inte får de där mest krävande uppdragen. Och så ska det ju vara. Man kanske får börja lite så här lättare.
Jo. Nej, chefredaktören, nyhetschefen, så var ju sådär att här får du börja och testa. Och så satt man på redaktionen och det kändes helt bekvämt. Men 3 dagar in så hände någonting som jag tror att ingen var förberedd på, åtminstone inte så här ute i samhället och inte inom medievärlden. när då det största, faktiskt största privata arbetsgivaren på Hangeudd, stålverket i Kovehar och bolaget bakom det, FN Steel, gick i konkurs. Helt över en natt. Mm. Ingen visste direkt att vad handlar det här om, men och vi skickades ju dit liksom halva redaktionen ungefär. Och bland annat jag då, för att jag var på jobb och det fanns inte mer erfarna journalister, tänkte jag säga. Men ja, jag fick prata med människor som då just har fått besked, alltså mitt i sommarsemestrarna dessutom i juni. Hade ingen aning om vad som sker. Har vi förlorat jobbet? Är det här något tillfälligt? Totalt kaos och människor som då hade jobbat mer eller mindre hela livet där. Alltså det var en arbetsplats som det här faktiskt många hade börjat som tonåringar under studietiden eller så här. Och sen blev vi där i 10, 20, 30, 40 år. Och så förlorar man jobbet över en natt dessutom då under semestertider och samtidigt som det här företaget hade investerat miljoner i att modernisera stålverket. Liksom framtidshoppet var större än på 10, 20 år och så händer det här. Och då för mig att försöka ställa de rätta frågorna och ja, veta att hur ska jag prata med de här människorna som liksom vissa var mer eller mindre i chocktillstånd. Arbete är jätteviktigt i våra liv, sysselsättning. Och ja, då man såg liksom den här oförståelsen i deras ögon och svaren var ju en blandning mellan bitterhet och sorg och medan vissa ungefär skrattade bort det och var sådär att ja, det har vi varit med om förut, nu blir det bra. Mm. Det fanns liksom alla reaktioner på en och samma gång och sen som journalist att förmedla det här, så det var en utmaning.
Jag kan tänka också att det var en utmaning för dig att vara i den där situationen, att hur valde du hur du skulle vara då? För man måste ju på något sätt kanske lite också gå in med ett visst mindset, en viss inställning i en sån här intervju när man vet att nu kan det komma starka känslor här emot, att nu kan jag inte vara hur okänslig som helst utan nu måste jag lite tänka på hur jag är med den här människan. Hur tänkte du då?
Ja, då hade jag ju absolut inte erfarenheten av att göra det. Det vill jag väl påstå att jag har idag efter att ha gjort mycket sånt här och fått prata med många människor i olika livssituationer. Men då var det väl bara att plocka fram liksom sin mänskliga sida ungefär och kanske inte, jag säger inte att journalister är omänskliga, men att inte köra det här att nu ska vi liksom analysera samhället, nu ska vi det här kritisera och ifrågasätta och så här, utan nu var det nog faktiskt mer att lyssna och försöka förmedla deras berättelser och samtidigt vid sidan av det försöka få svar på att vad händer. Det var ju en blandning mellan att förmedla deras berättelser, deras känslor just nu och försöka få svar på att vad är det här? Är det en konkurs? Och sen alltså när det gick lite vidare, kommer man att hitta en ny ägare? Fortsätter stålverket? Eller tog det slut över en natt? Någonting som har funnits där i 50 år.
Men hur tycker du det gick då? Är du nöjd med din insats här? Tyckte du att du gjorde rätt eller blev det konstiga situationer som du sådär i efterhand lite ångrar?
Nej, nu är jag faktiskt nöjd över det och mest bevakar ju sen faktiskt då eftersom jag var det här Hangebo och hade haft lite kopplingar till det, alltså min pappa jobbade där i tiderna och det här och inom bolaget, så jag har ju som barn varit in i stålverket på såna här, det här personaldagar och det ena och det andra och suttit där på kontoret som barn, så jag hade ju kanske en personlig koppling, vilket kan vara en fördel men också en nackdel att man står någonting lite för nära. Men delvis därför så blev jag väl en av de som bevakade mest sen efteråt. Kanske inte då pratade lika mycket med människorna mera, men försökte då klura ut att vad ligger bakom det här? Vad finns det för möjligheter att starta något nytt? Och det följde ju sen under flera år som jag jobbade som journalist, både som sommarvikarie och senare på heltid.
Mm. På tal nu om viktiga stunder i Hangös historia just, så vad heter det? Du har ju också varit med och gjort två intressanta dokumentärfilmer och den ena handlar om Harparskoglinjen som jag måste faktiskt erkänna, jag kanske har ett glapp i min historiska bakgrund här nu jag, men att jag hade inte koll på vad det här var för jag kollade upp det, så kan du berätta nu för lyssnarna som inte heller kanske har koll alla på vad det innebär för någonting.
Jo, jag tror nog det är ganska många som inte hade koll på det här. Alltså de flesta har väl hört om att Hange var med i kriget och Hange blev evakuerat och så vidare och kanske du också har koll på att det blev en marinbas efter det här vinterkriget, utarrenderades som marinbas till Sovjetunionen på 30 år. Det blev inte 30 år, men det här. Men så såg det ut. Det ledde ju till att det här Hange blev en krigsfront under sen då följande krig, fortsättningskriget. Och det tror jag överlag i Finland att vi inte så ofta tänker på. Man tänker på vad som hände österut mot Sankt Petersburg på Karelska näset. Det där som striderna var, det var Finlands front mot Sovjetunionen. Men vi hade ju faktiskt också en västfront mot Sovjetunionen. Så vi hade tvåfrontskrig under en kort tid. Och risken var överhängande att Sovjet skulle ha anfallit från Hangeudd mot Helsingfors. Då kommer vi in på kontrafaktisk historia igen, och det var lite det som vi gjorde i den här dokumentären också, försiktigt, men i alla fall att fundera på att vad skulle kunna hända om Sovjet skulle lyckats anfalla från båda hållen. Då är det inte säkert att Finland skulle vara där vi är idag. Vi skulle kunna vara ett helt annat land.
Ja, vad skulle ha hänt? Vi kan ju inte veta det.
Nej.
Vad kom ni fram till?
Vi kom kanske inte fram till så mycket där, och vi ville det lämna det öppet också, men vi ställde frågorna, vilket jag också tycker att är någonting som man ska våga göra om du är journalist, om du är historiker, vad som helst. Vi behöver inte svara på alla frågor. Människor ska få tänka själv, och människor kan tänka själv, och också det här söka själv. Okej, då kommer vi in på andra frågor om hur svårt det är idag med fake news och AI och det ena och det andra. Men man kan ta reda på sådana här grejer själv, bara man får den här hjälpen att ifrågasätta vissa saker som vi kanske inte direkt kommer att tänka på. Mm. Men det här, men visst, det skulle kunna vara en helt annan situation om Helsingfors skulle bli angripet då, och förmodligen skulle det vara mycket svårare för Finland att försvara sig på två fronter än nu då bara på en. Sovjet skulle kunna ställt helt andra krav efter kriget. Vi skulle kunna förlora mera mark. Vi skulle kunna förlora vår självständighet, vem vet. Som sagt, det är kanske inte någonting som vi ska tänka allt för mycket på, men visst kan man skänka det en tanke.
Det är en lite skrämmande tanke nog. Så kanske jag, som du sa här tidigare, kanske man, vissa saker kanske man inte behöver fastna och fundera för mycket på ändå.
Nej, det stämmer. Men alltså Harparskoglinjen så var ju då en försvarslinje som man byggde upp för att förhindra det här anfallet. Tack och lov så användes den aldrig. Den låg alltså några kilometer bakom fronten där man stred. Men Sovjet gjorde aldrig, av flera orsaker som vi också berättar om i dokumentären, så gjorde de aldrig det här stora anfallet. Mm. Men kanske delvis just för att den här linjen byggdes, och det var ett jättestort byggnadsprojekt med finländska mått mätt. Och faktiskt sattes både pengar, tid och mycket resurser i det där att bygga upp den här försvarslinjen.
Men alltså, om du som lyssnar nu blir intresserad av att titta på den här dokumentären, så den finns faktiskt på arenan, så där kan man gå in och se om man vill lära sig mer om det här. Som sagt, någonting som inte jag heller hade så bra koll på, så rekommenderar att gå in och kolla där. Och en annan dokumentär du också har varit med och gjort finns ju också på arenan, och där har du också pratat med krigsveteraner om deras berättelser. Kan du berätta mer om det arbetet?
Jo, Harparskoglinjen var ju enbart krigsveteraner, för där fokuserar vi på delvis kriget, men också det här att hur man byggde den här försvarslinjen och just den här rädslan som fanns att tänk om Sovjet skulle anfalla. I den andra dokumentärfilmen då Porkkala röstar från parentesen så handlar det ju om lite motsvarande grej, därför fortsatte vi med den. Då är det istället Porkkala-området som på motsvarande sätt utarrenderades då som marinbas, men nu då efter fortsättningskriget 44. Och det här är ju en grej som jag vill påstå, precis som Harparskoglinjen, man vet lite om det. Nu har man hört om Porkkala. Men där också tror jag inte att människor kanske skänker det en tanke att vad skulle kunna hänt där. Vi är igen inne på den här kontrafaktiska historien. För den Porkkala-området så utarrenderades ju för 50 år framåt. Det betyder att Sovjet skulle haft en bas 20 km från Helsingfors ända fram till 1994.
Det känns ganska sjukt att tänka på.
Ja, och där säger vi det rakt ut och frågar de människorna att vad tror de att skulle kunna hänt. Och det skulle kunna bli någonting som Östtyskland. Det skulle kunna bli, vi skulle kunna vara i samma situation som Baltikum var ända fram till det här Sovjetunionens fall. Och framförallt att ha den forna fienden så där nära. Mm. Och det fanns ju hela tiden en rädsla för att vad ska ske. Kommer ett nytt krig så skulle vi ha haft fienden 20 kilometer från Helsingfors istället för så som tidigare flera hundra kilometer bort. Mm. Och det här var en rejäl rädsla som inte jag kan relatera till, för jag är liksom född långt senare än då när det här var aktuellt. Men de här människorna som först förlorade sitt hem när marinbasen då byggdes upp och de måste flytta bort från området, och sen då som levde under den här tiden hade varit med om två krig och nu var rädda för att tänk om ett tredje kommer, vad händer då?
Det här får ju en att tänka verkligen. Och jag tänkte, du träffar ju jättemånga människor som hade ganska stora trauman också i samband med den här hela processen. Du kommer igen in på det här. Kanske det är min så här journalistiska sida som blir så intresserad av det här. Att hur man möter de här personerna. Du sa ju här också i början av intervjun att kriget har ju varit ett sånt enormt tabu för Finland. Det var så där att vi lägger det här bakom oss, vi går vidare. Det enda sättet vi får det här landet uppbyggt igen är att vi lägger det här bakom oss på något sätt. Så hur gjorde du för att få fram de här berättelserna? Du var ju också ganska ung när du gjorde det här.
Ja, det var nog utmaningen, tror jag. Visst, de flesta skulle vara för unga för det, för att om inte man har varit med om det här så är det jättesvårt att relatera till det.
Mm.
Särskilt med krigsveteraner tror jag det var extra svårt för okej, då var jag 27-28 och satt där och försökte, ja, hur ska jag reagera på? Vi kommer tillbaka till att reaktionerna på när någon annan människa är med om något fruktansvärt, om det sen är att förlora sitt jobb efter 40 år eller, vilket jag nu påstår, ännu värre vara med i ett krig. Och de här krigsveteranerna pratar ju som om det skulle vara i vardag. De förlorar sina vänner. Väldigt, väldigt liksom beskrivande så berättar de om det här, men utan att egentligen visa något känslor i första stund, medan jag kände typ en klump i magen och var så att oj, hur skulle jag reagera på det där? Jag satt liksom och funderade lika mycket som jag funderade på att okej, jag ska ju ställa nästa fråga och fortfarande göra det här till en vettig intervju. Men sen när de värsta berättelserna kom så ställde jag liksom snabbt mig själv frågan att ska jag beklaga? Ska jag själv liksom nära på att börja gråta ungefär, eller ska jag bara vara jätteneutral och försöka fortsätta intervjun som om, ja, du berättar om din gårdag, hur du hämtar posten, motsvarande grej. Nej, det var nog, det var jättetufft. Och inte var det mycket lättare att prata med de här människorna på Porkkala-området som hade först varit med om två krig, kanske förlorat någon nära i kriget, åtminstone varit med om fruktansvärt jobbiga, fattiga tider, massa osäkerhet. Sen förlorar de sitt hem, som kan ha varit deras hemgård i flera generationer bakåt, och vet inte ens vart de ska flytta. Det var 10 dagar som man ska flytta bort från sitt hem. Sen kommer det här att överlämnas till Sovjetunionen, hela området. Och sen lever de då efter det ännu, den här osäkerheten, att tänk om det kommer ännu ett krig.
Mm.
Så samtidigt som jag har ju lärt mig otroligt mycket av det här, det är jätteintressant att få prata med människorna, men det är också jättesvårt att relatera till det och faktiskt komma in. Men man måste ju försöka få fram delvis känslorna, för att då kan man kanske förmedla det till en tittare, en läsare, beroende på projekt, att visa att så här stor grej var det och så här kände de här människorna.
Mm.
Och sen kan man ju faktiskt försöka då fundera på att hur har vi det idag? Och det leder ju, om inte annat, åtminstone till tacksamhet. Mm. För så som vi har haft det i Finland jättelänge, så vi kan vara jättetacksamma jämfört med vad de här var med om.
Mm. Men du sa att det var svårt att veta att just ska jag nu visa att jag är berörd, eller ska jag vara saklig, eller ska jag beklaga just? Hur gjorde du sen då?
Ja, jag undrar om jag ens, jag tror inte att jag har tittat på hela materialet, okay. Åtminstone inte sen dess. Men nu tror jag att man såg på mig att jag blev berörd, men nu försökte jag hålla det ändå, för där funderar jag också att mår de bättre av att jag sitter där också och gör det ännu värre kanske.
Mm.
Det var lite så, nej, jag är ju inte en terapeut i den situationen, och det här var ju ett gammalt trauma 80 år bakåt. Och det, alltså fast de kanske inte har fått prata om det så mycket, som sagt, det har varit tabu i Finland, många veteraner led psykiskt fruktansvärt länge, kunde inte prata ens med egen familj, och det fanns inte hjälp att få, man det här såg kanske inte behovet heller i samhället, plus att förhållandet till Sovjetunionen gjorde att man inte kunde prata heller om Sovjet och de tiderna helt öppet, man var rädd för att man måste censurera sig själv ungefär.
Mm.
Men jag hoppades väl ändå att det här är ett så gammalt trauma att nu har de ju bearbetat det här, att inte det är någonting som man ska gräva upp allt för mycket. Och det är ju också en etisk fråga som journalist, historiker, vad som helst, när man pratar med människor som har varit med om något fruktansvärt, hur mycket ska vi gräva i det? Och de flesta journalister jobbar ju nog på ett sånt sätt att man tar det här i beaktande, men om vi sen tänker lite kvällstidningsjournalistik och så här, där man försöker gräva fram det mest smaskiga, dramatiska.
Man vet att det blir ett klick om någon gråter, till exempel. Då.
Jo, och där är det svåra som jag var lite inne på, att visst ville vi också ha det här, men ärligt sagt av den orsaken, för att genom att de här människorna visar sina känslor så kanske vi också kan förmedla hur allvarligt det var. Mm. Då förstår tittaren bättre att det här var faktiskt allvarligt.
Mm. Det är intressant det här. Jag tror att många finländare, de flesta av oss, har ju någon slags koppling till kriget via någon äldre släkting eller liknande. Och jag har ju fått höra sånt här. Min morfar var vid fronten under fortsättningskriget och då, det enda han har sagt om kriget till min mamma var att man tänker inte själv på vem man dödar utan man tänker på att själv inte dö. Och det var det han berättade om kriget. Och det känns ju ganska illustrerande för på något sätt många veteraner. Eller har du samma uppfattning?
Nu är det ju så. Det är en sån sak som man inte alls kan sätta sig in i. Att hur ska man reagera inför situationen där du förväntas ta livet av en annan människa? Helt omöjligt att sätta sig in i. Men du måste ju verkligen på något sätt tänka tvärtom liksom. Och den här klassikern är ju att döda istället för att dödas. Mm. Det är därför du gör det, och visst, du gör det för ditt land, du gör det för din familj, du försvarar dig, och det är ju därför som åtminstone i dagens värld så håller vi på den sidan som försvarar sig, som är angriparen, får alltid av förekommen orsak lite mer av det här negativ kritik, men jag menar, ja, alltså överhuvudtaget, inte kan vi förstå den här biten, inte. Men man måste försöka förstå de här människorna, alltså, för att inte kan vi heller se att vi var inne på det, vad Finland gjorde fel, vad människor gjorde fel. Inte kan det vara fel att försvara sig i ett krig.
Nej. Det är väldigt komplicerade frågor och det finns säkert 100 svar på de här sakerna. Den åboländska förmiddagen pågår som bäst och klockan den närmar sig 11. Det är Kristoffer Holm som är veckans gäst idag. Som vanligt på onsdagar har vi bjudit in en person hit till studion. Och idag är det du, Kristoffer. Vi har pratat mycket om historia hittills. Och du är ju historiker och intresserar dig väldigt mycket för historia. Vad tänker du om det här uttalande att allt var bättre förr? Jag märker också nu, ju äldre jag blir, desto oftare säger jag det här.
Jo, och det är en del av förklaringen, och återigen perspektiv på liv och erfarenhet vi har mer att jämföra med. Men jo, det är en svår fråga och jag påstår att det inte finns ett rätt svar på den. Mm-hmm. Vilken överraskning. Mm. Nej, men det handlar ju om vilka tider vi har levt i förstås. Och här igen så, om man är 30-40 så har vi inte varit med om de största kriserna. Visst, vi hade den ekonomiska depressionen, lamman på 90-talet, som faktiskt var grym på många sätt för Finland. Den har jag egentligen inte upplevt på det sättet. Sen har vi haft coronapandemin, vi har ett krig i Ukraina som ändå är ganska nära oss. Visst, vi lever nu i den kanske mest kaotiska tiden under mitt liv. Men inte har vi ju det här som vi har pratat om mycket, liksom krig och sånt, inte det ändå såna tider. Men bättre förr, det kan ju handla om så mycket. Det kan handla om att man ser just på världshändelser och sånt. Men mycket handlar ju kanske om vårt eget liv, närmaste, det lokala och så vidare. Och Finland har ju kommit långt. Vi har en större välfärd än någonsin, även om vi har ekonomiska kriser här också. Saker monteras ner och vi diskuterar välfärdssamhällets vara eller icke vara. Men det är ju ett faktum att mycket är bättre nu än förr. Mm. Teknik, sjukvård, allt sånt här, det finns liksom, och det finns mera hjälp att få på alla sätt. Men det behöver ju inte handla om det. Alltså att någonting var bättre förr handlar ju ofta om nostalgi. Mm. Det kan handla om att oj, vad vår barndom var fantastisk. Nu plötsligt så är vi i den här hektiska vardagen där det är bara stress och ansvar och så vidare. Så vi tänker oss tillbaka till något sånt. Det kan handla om en tid som bara annars var intressant i livet för en, om man är 80-90 och tänker tillbaka på att liksom någon tid var jättecharmig. Och då är det ju nog det egna personliga livet. Det kan handla om familjen, det kan handla om vad man har haft för jobb, något sånt här. Men oftast är det ju nostalgi om man kanske glorifierar och lyfter upp en viss tid lite mer och kanske då inte ändå ser på den jätteobjektivt.
Alltså, för man blir ju lätt nostalgisk. Och det här är någonting jag vet du har intresserat dig för också, det här med nostalgi och varför vi blir nostalgiska. Varför blir vi nostalgiska? För ibland förstår jag inte varför man romantiserar vissa saker i efterhand.
Mm. Nej, det kan ju handla, oftast uppkommer ju nostalgi och att man är missnöjd med nuet. Mm. Alltså, och det behöver kanske inte ens handla om ett så stort missnöje, utan det kan vara en oro för att säg nu just nu, vart är samhället på väg? Vad händer i det här världspolitiken? Vad händer i vår egen ekonomi? Och då är det lätt att börja blicka tillbaka och vara sådär att oj, no, för 10 år sedan så var det nog allt för mycket bättre.
Mm.
Men som sagt, det kan också handla bara om det, och det har jag mer förståelse för, att det här livet var enklare, livet var mindre stressigt, och där tror jag att det är faktiskt någonting som många det här värderar in när de säger att någonting var bättre förr.
Mm. Mm, säkert är det så, men ibland så funderar jag nog ändå att varför känns det som att det var så mycket bättre förr?
Mm.
Vissa saker i alla fall. Någonting med någon, det blir en sån känsla kvar i kroppen som man inte riktigt kan skaka av sig, och så tänker man att saker är nog så dåliga nu.
Mm, ja, men det är just det att om man ser att någonting är dåligt nu så då blir ju allt som var bättre förr, och vi glömmer bort också det negativa. Mm. Det är igen så att vi måste också glömma bort kanske negativa saker i det förflutna, och så tar vi fasta på den där ena grejen som var jättefin.
Mm.
Gick jättebra, och det är ju det som nostalgi handlar om. Man ser inte objektivt på det förflutna, utan man plockar upp den där ena grejen.
Och så funkar ju historia också. Man plockar upp vissa saker och inte andra kanske ibland.
Så är det.
Mm. En annan sak som du gör som jag tycker är jätteintressant, för du har inte valt en särskilt lätt bransch att ge dig in i här de här senaste åren, förlagsbranschen nämligen. Alltså du har startat ett förlag med din pappa här för några år sedan. Alltså kan du berätta om det här?
Ja, det är väl samma intresse där i grunden förstås. Det är människor, det berättas, det är historia. Jag har själv skrivit en del böcker, just historiker om företag. Här i Åbo-trakten bland annat Åbo underrättelsers 200 års historia, och Rederi Engskip som började i Nagu, men ju då var ett Åbo-företag de sista åren och ganska stort i Finland. Så intresse för att skriva och böcker har alltid funnits där. Samma sak för min pappa. Sen kom vi nog bara på idén att här skulle vara kul. Och det är vad det handlar om. Det är ett intresse i grunden. Det är en tuff bransch. Det handlar inte om pengar, utan det handlar om intresse, och det handlar också om att få fram de här berättelserna. Alltså det är det som ligger i grunden, och det är ju härligt att få jobba med andra författare. Det samarbete också, jag får ut någonting av varje bok vi arbetar med. Jag hoppas att författaren lär sig någonting av mig och jag lär mig någonting av författaren. Och det är en del av varför vi gör det här.
Mm. Vilken typ av böcker är det ni ger ut? Och jag har förstått att det är just svensk Finland ni vill få fram här på något sätt.
Ja, det är ju, vi det här har gett ut en del böcker på både svenska och finska, men det är ju nog svenska böcker. Och vi fokuserar väldigt mycket på det som kanske i grunden är lokalt, men har en nationell betydelse. Och vice versa. Ganska mycket historia, facklitteratur, samhälle. Men också biografier, för att det är någonting som okej, det här är böcker som är ganska dyra att göra och som kanske de mer kommersiella förlagen inte gör av den orsaken. Så där har vi väl satsat på den lilla nischen och ser att det finns ett behov av de här böckerna. Det finns ett tomrum på marknaden så att säga, och de är efterfrågade. Men ja, nu har vi helt brett. Nu ger vi ut också könlitteratur och mycket så skiner väl mitt eget intresse igenom. Det kan vara att vi har gett ut lite fler historiska romaner än andra romaner.
Ja, det kanske finns ett visst så här, ett eget intresse där också.
Jo.
Men du skrev här också på förhand att alla har en berättelse. Det kan ju låta lite kryschigt, men det stämmer ju nog också på ett sätt. Vems berättelse är det ni vill föra fram?
No, det varierar ju väldigt mycket, men det här med att alla har en berättelse, jo, klyschigt, men det tror jag är en sak som vi glömmer bort. Alltså delvis så har vi ett samhälle som blir mer och mer fokuserat på kända människor. Vissa människor får massor med synlighet, sociala medier gör en hel del, och visst är det vissa sorters människor som får den här synligheten. Jo, visst, politiker, kända personer på det sättet, men annars musiker, tv-kändisar och så här. Det är inte något nytt, men det är vissa människor får jättemycket synlighet, och vi är jätteintresserade av deras liv, minsta lilla, återigen skvallar tidningar och så vidare. Men, och sen har jag många gånger hört människor, alltså just som journalist, när jag ska prata med dem om vad som helst, eller jag har hittat någonting att vill göra en personintervju med den här inte så kända människan, men som har en intressant berättelse, så svarar ju alla människor att nej, men inte har jag något att berätta, inte har jag gjort något i livet, inte är jag intressant. Men jag har hittills inte träffat en människa som inte skulle ha något intressant att berätta. Alla har någonting, alla har sitt eget perspektiv, och ibland kan det vara någon liten grej som man sen kan liksom gräva fram en massa intressant. Och just det där att du börjar från någon liten händelse i ditt liv och så ger du perspektiv på ett helt annat sätt än vad någon annan skulle göra. Så det är också sånt vi vill göra. Men nu har vi ju gett ut böcker om liksom halvkändisar i svensk Finland och det här. Och
mer kända personer.
No, jo,
han är ju nog en hel kändis.
Han är nog mer än en halvkändis, ja. Men här igen, det som är det roliga, vi har inte skrivit eller jobbat med böcker som handlar om Kai. Utan det är jag och Kai som nu åker runt och pratar med, jo, mer eller mindre kändisar. Följande bok så, som det är då en samtalsbok om det här. Där vi går in på djupa livsfrågor och sånt här. Och visst, där är Pekka Haavisto med, Tim Sparv, Karita Mattila, det är väldigt brett de som det här är med. Men det som jag tycker att är det fina med det projektet, att vi plockar ner det på en sån nivå, att vi visar att de här är också bara människor. Mm. Det är inte bara kändiskap och stora frågor, utan de har precis samma tankar och funderingar som vi alla andra. Och det är inte heller en självklarhet att vi tänker på det. För man lyfter upp de här människorna på en piedestal lite ibland.
Mm. Det kommer återkomma, tycker jag, flera gånger det här att du uppskattar inte riktigt det här idolkultur. Att du föredrar det här att lyssna på vanliga människor som har intressanta saker att berätta.
Något igen så tycker jag att det är viktigt att vi inte glömmer bort det och det här. Jag tror det är viktigt för många människor just det här att känna mening. Mm. Och jag tycker det är jättesorgligt just som jag sa att om en människa, jag till och med har funnit något intressant hos den där människan och jag får svaret att nej, men jag är jätteointressant. Det ger mig åtminstone tanken att den här människan känner att liksom, inte vad är meningen med livet, men att inte man har gjort något betydelsefullt. Man har inte påverkat andra människor, men alla påverkar vi människor runt omkring oss. Alla har vi någonting viktigt och meningsfullt i livet.
Mm.
Det gäller bara att hitta det.
Mm. Så är det. Jag känner väldigt mycket igen det här som journalist. Folk är väldigt ödmjuka på något sätt. Vad skulle jag ha för intressant? Alla har någonting intressant. Jag håller helt med om det där. Jättefint sagt. Du pratar här om mening med livet och så här stora frågor. Vad skulle du själv säga? Vad är det som får dig att stiga upp på morgonen förutom veckaklockan?
Nå, väldigt mycket saker. Det här, visst är det jag gör jobbet en del av det. Alltså att få göra någonting som jag brinner för, som är jätteintressant, som jag varje dag lär mig någonting nytt av. Och att få förmedla de här berättelserna. Men visst, lika viktigt är de nära relationer man har, om nu inte viktigare givetvis, till familj, vänner, partner. Det är liksom, och där också är det samma sak. Visst, man har sina vänner som man har pratat med 100 gånger, men varenda gång så lär man sig någonting av dem också.
Mm.
Alla människomöten är fruktansvärt intressanta.
Mm. Tusen tack att du har kommit hit idag, Kristoffer Holm, för att berätta mer om de här sakerna. Jag känner att jag har lärt mig mycket och fått fundera på saker som jag kanske funderar på så ofta. Och det är alltid trevligt, tycker jag. Att man öppnar upp nya tankar.
Jättefint.
Mm.
Det lär vi oss varje gång av sådana här samtal.
Absolut.